Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den här veckan möter jag en person som genom sitt företag säljer sina egna mönster på textilier och tapeter över hela världen, men som särskilt tagits emot med öppna armar i Storbritannien. Den tidigare poddgästen Johanna Bradford skrev på sin blogg att hon har ett absolut gehör för färg, form och inredning, och det kan jag bara instämma fullständigt i när vi spelar in i hennes hem. För dig som är ny lyssnare finns det snart ett 100-tal avsnitt i arkivet som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. Jag som driver podden är Johanna Hylander, och det är jätteroligt när du hör av dig med dina önskemål på ämnen och gäster. Och det gör du enklast via Instagram där kontot heter @inrednings_podden. Kom också ihåg att prenumerera på Inredningspodden så att du inte missar några avsnitt, och ge gärna ett betyg och en recension. Men nu är det dags för veckans gäst. Välkommen till Inredningspodden, Katti Nordström.
Tack snälla.
Du är ju mönsterdesignern som arbetat över hela världen, ska vi prata om sen. Mm. Och som precis i dagarna håller på att lansera en enorm kollektion av textilier, tapeter och mattor. Och du har ju liksom som ett helt varuhus snart. Och då kan man ju bara undra, hur kommer det sig att du har valt att göra den här stora satsningen just nu?
Ja, det är verkligen en stor satsning. Det har ju varit en process som har utvecklats organiskt, kan man säga. Jag jobbade då som sagt som mönsterformgivare tidigare. Och sålde och licensierade mina mönster till olika företag, stora som små, över hela världen. Men sen så kände ju jag att när man jobbar på det sättet så skapar du ett mönster ibland på uppdrag med en väldigt specifik brief, eller att jag hade mönster i min mönsterbank som någon ville köpa. Men då skickar du iväg en digital fil och efterföljande faktura, och sen är du klar. Så att jag förlorade kontrollen över den slutgiltiga produkten, och så kunde jag få tillbaka prover på bebiskläder, och det var liksom taskig kvalitet och färgerna var fula. Jag kände inte riktigt att jag ville stå för det, men framförallt så kände jag att jag inte visste hur de här kläderna producerades. Var? Vem har sytt dem? Under vilka förhållanden har de jobbat? Hur ser fabrikerna ut? Och sakta men säkert så började det liksom mola i mig att det här inte känns inget kul längre. Och sen är jag sen länge en textilsamlare och älskar inredning. Så det växte liksom fram under otaliga promenader i skogen med hunden. Att jag nog ska göra något av det här, och att det då ska vara producerat i Sverige.
Men hur har det varit, bara det att hitta svenska leverantörer måste ju vara en utmaning kanske också, eller?
Men alltså, det gick faktiskt ganska lätt. Jag googlade liksom runt lite, och sen så kände jag ju till Frösö handtryck som jag trycker mina tyger hos sen tidigare. De har funnits länge. Så jag ringde helt enkelt dem och började prata. Och sen några år tillbaka så är det i ny ägo av Johan och Tina. Men så vi hade ett snack, eller några snack, och jag kände att jag bara måste jobba med dem och deras handtryckta tyger, eller ja, processen då handtryckt. Och tapeterna, där googlade jag mig fram. Det finns ju inte så många tapetfabriker i Sverige. Det finns några. Borås tapeter, Sandberg tapeter. Och så hittade jag då Ulricehamns tapetfabrik. Som drivs av två eldsjälar där också. Anna och Thomas. Så att det är väl liksom samma process där, att jag ringde dem båda två och det klickade. Och sen så rullade det på.
Mm. Men det är ett stort steg att ta också, att starta ett sånt här stort företag på egen hand.
Ja, det har varit superjobbigt.
Hur Hur kom det sig att du vågar ta steget?
Nej, men jag dyker nog ofta liksom in i saker och ting utan att tänka så mycket på hur det ska gå. Men jag känner nog så starkt att det är inte bara jag som längtar efter hantverk. Liksom äktheten, passionen, kärleken till hantverket. Så att jag tänkte, jag tror att jag kände, jag var så övertygad om att det här kommer gå på något sätt. Och sen så hade jag en känsla av att jag kan inte göra det här om jag inte har en business person med mig. För jag är kreatör, jag är inte business tjej, jag tycker inte om siffror och matte, jag är katastrofalt dålig på. Så jag träffade en tjej genom gemensamma bekanta. Men det blev, och hon var fantastisk på alla sätt och vis, men det blev tydligt att vi kom från ganska olika världar och att jag måste göra det här på mitt sätt först för att se om det håller. Så vi beslutade ganska snabbt att men jag gör det här själv och sen så testar vi. Och då kände jag, eller då märkte jag att jag faktiskt kan mer än vad jag tror på den biten också.
Mm.
Men det har varit superjobbigt emellanåt. Gud.
Hur just det har ju varit jättekul att följa dig på Instagram, för där har du ju kört Instagram IGTV.
Jag vet.
Och det är ju som att få följa dig behind the scenes lite och se så här, du pratar väldigt frikostigt om hur det känns och så där personligt om att nej, men nu har det kommit prover och nu hur du upplever det. Men hur tycker du när du har det blivit som du har tänkt dig och vad har varit upp- och nedgångarna?
Ja, det har blivit som jag har tänkt mig. Bättre, faktiskt till och med. Men, nej, men jag är nog ganska öppen privat. Och den har jag liksom tagit med mig. Instagram har varit min kanal i flera år. Utan Instagram hade jag inte fått alla dessa kunder som jag hade innan jag startade det här. I princip alla kunder. Det var både IKEA och Uniqlo och små franska liksom brands. Och jag hade en agent i Japan och lite sådär. Och alla hittade mig på Instagram. Så det är ju en fantastisk kanal. Sen har det ju sina negativa sidor också såklart. Men för mig har det varit rakt igenom positivt. Så jag kände väl att vad gillar jag själv på Instagram? Och jag tycker om de här som är personliga och delar med sig och av processen och det är liksom, det är ingen medveten strategi, det har bara blivit så.
Du bara hänger där och får, för får du många, när man jobbar ensam som du gör, blir det som ett litet kreativt, eller litet är det inte, men ett stort nätverk även där?
Ja, absolut. Det är ju det tråkiga med att vara ensam. Jag kan ju verkligen sakna att ha någon att bolla med. Även om jag trivs så, jag är så van vid att jobba själv. Jag har ju varit egenföretagare så länge, så att nu när corona kom och jag vet att många kompisar var helt svältfödda på den sociala kontakten i vardagen, så kände jag att men det här är mitt svar. Det här är inget problem.
Det här är min
så här har jag jobbat helt länge, det är bara jag. Instagram ger absolut, ger mig något, det är som ett kreativt bollplank. Det har jag glömt vad du sa. Vad frågade vi?
Nej, men just det här med när du har drivit det här Katti Nordström design nu under ett år i det här nya, i den här formen.
Mm.
Vad det är som har varit upp- och nedgångarna, tycker du?
Ja, men nedgångarna har ju varit dels då när jag och Lisa, som hon hette, bestämde att vi inte skulle köra vidare ihop efter några månader. Det var ju superjobbigt för oss båda och jag tror att vi lärde oss jättemycket av det. Men då kände jag att det här kommer inte gå. Jag kommer inte klara det här själv liksom. Och sen så kom corona. Och då kunde jag inte åka till fabrikerna som jag hade planerat att hälsa på. Så vi började produktionen via FaceTime.
Det är en liten utmaning såklart.
Ja, oh ja. Men så det har varit tufft och det har varit jobbigt att känna hur 17 ska jag orka och hinna själv. För det är så otroligt många olika bollar. Och jag vet att när jag började tänka på företaget, eller så att jag skulle göra det här, så frågade jag Ulrika Gyllstad, som är en superduktig svensk formgivare. Och då sa hon att du ska vara medveten om att mönsterdesignen är ju liksom en pyttedel av allting. Och det är det ju verkligen. Så det enda som jag kunde innan var ju att rita mönster. Och det är ju ungefär 2% av det jag håller på med. Så,
vad är det som tar mest tid när man är i den här fasen?
Ja, men dels... Ja, men nu rullar ju produktionen. Men det är hela tiden utmaningar där. Och kvalitetssäkra och se till att allting håller. Och jag producerar kuddar också. Som jag syr upp hos två svenska fabriker. Och det har ju varit en utmaning. Jag har ju liksom aldrig sysslat med en slutprodukt, alltså en produkt till slutkund förut. Det har jag aldrig gjort. Och jag har varit så otroligt mån om, eller det är viktigt för mig att det ska hålla kvalitetsmässigt. För det är inga billiga tyger. Producerar man som jag gör i Sverige, handtryckta tyger och tapeter, då kostar det. Så att jag måste ju förmedla det till mina kunder och följare på Instagram också. Varför det tar tid. Och varför det kostar som det gör. Och det är nog en anledning till att jag är så öppen också på Instagram. För att berätta hur det går till med processen. Och det fantastiska i den här handtryckta processen. Och att det är Hans-Ove och Ingeborg som trycker mina tyger. Och har gjort länge. Jag tror att tillsammans har de, om jag inte minns fel, 30 års erfarenhet. Oj. Av att jobba på Frösö handtryck.
Ja. Men mitt i allt, just med coronan som för med sig så mycket. Och alla såna här alltså negativa erfarenheter, så har det ju gått så himla bra. Ja. Vad tror du är din styrka?
Nej, men jag tror att det är mycket det här att jag är så öppen. Och när jag skulle spela in den första IGTV-filmen så var, jag tror att jag tog 10 omtagningar. Jag var så obekväm. Men den pucken kom jag över ganska snabbt. Och jag tror till och med att jag sa så här, ni får vara snälla mot mig nu för att det här är min första gång jag gör det här. Och då är ju människor snälla. Och det är ett hjärteprojekt och jag älskar det jag gör. Och jag är så lycklig och tacksam att jag får göra det här, att jag kan göra det här. Och jag tror att det lyser igenom. Och att det här att jag månar om svenskt hantverk och att det ska produceras i Sverige, det är ju ingenting jag bara säger. Utan jag verkligen... Jag menar det ju verkligen, och då, det lyser nog igenom.
Sen när du valde att göra mattor,
ja,
hur...
För det är inte producerat i Sverige.
Nej, hur, du måste berätta om
hur
det.
Hur blev det? Ja, men det är ju verkligen en sidoprodukt som jag har tvekat om jag ska liksom göra eller inte. Det började med att vi köpte ett sommarhus, alltså själva min familj, och att vi behövde mattor. Och istället för att köpa nya mattor, eller jag älskar i och för sig rullakan mattor, helt galen i dem, men de har ju stigit så mycket i priset och svårt att hitta som är fräscha och hela, så kände jag att men då kan jag lika gärna göra dem själv. Och så hittade jag en kille i Indien som gör mattor. Och så började vi på den vägen, och sen tror jag att jag la upp någonting sådär på Instagram och så bara rasslade in frågor. Och så tänkte jag, men okej, jag kanske kan sälja några. Och sen har det liksom rullat på. Men det har inte varit helt lätt och givet. Med tanke på att så stor del av det mitt företag och mitt varumärke är att det är producerat i Sverige. Så då kände jag att men då ska det i alla fall finnas någon annan uppsida av det. Och dels att det är handgjort. De vävs ju för hand av mest män. Men nu har även en del kvinnor börjat väva mina mattor. Och att det då finns någon slags social sustainability i det. Det är vegetabiliska pigment. Så att det är ju egentligen så naturligt som det går att vara. Och det är bomull och ull. Och jag vill helst göra i ull. För de naturliga fetterna i ull lämpar sig väldigt väl för mattor.
Och så ni har kontakt via FaceTime?
Ja.
Ja.
Och mejl. Gud vad mycket mejl vi skickar till varandra. Men, och det har ju också varit, det har ju funkat väldigt bra. Men som sagt, jag vet inte riktigt hur jag ska göra, vilket ben jag riktigt ska stå på. För det är tygen och tapeterna som är min huvudprodukt. Vi har nu, jag och min producent i Indien, så ansökt om ett Good Weave Certificate. Som är en oberoende organisation som går runt och gör liksom stickprov. Och så får du då ett certifikat att du inte jobbar med barnarbete och bra löner och bra arbetsförhållanden och sånt. Så ska jag göra mattorna, så ska det åtminstone vara på det sättet.
Mm. Jag vet att du har brottat lite egentligen med det man kallar för skandinavisk inredning. Du har tyckt att det är lite tråkigt.
Ja, det är en underdrift.
men Vad, så att nu liksom, vad var det som fick det att, och du körde ju den stilen lite grann och försökte hålla dig på mattan, höll jag på att säga.
Ja, nej men många har ju ändå sagt genom åren att ja men du har sån Scandinavian style, och jag har känt att det har jag ju inte alls det. Men när jag frilansade och sålde mönster så var det ju mycket det som efterfrågades. Men om vi pratar inredning så klarar jag ju liksom inte riktigt av det här betong, gråa, stilrena som väldigt många svenska hem är. Jag vill att det ska vara, eller jag trivs bäst själv när det är ombonat och mycket textil och färg och personligt och gärna lite quirky och inte så perfekt. Alltså jag tycker funktionalismen, den hade väl sina fördelar, men estetiskt sett så är den inte något som tilltalar mig.
Nej. Är det någonting som har kommit med åren, eller har du alltid haft det synsättet?
Nej, det har kommit med åren. Alltså med åldern. Men det är det som är så härligt tycker jag med inredning och textil och ens hem, att det får utvecklas. Och man ska gärna ta sin tid när man inreder ett hem. För det tar ett tag att hitta rätt. Och men jag är aldrig klar. Är du det? Med ditt
nej,
hem?
Nej, nej. Jag skulle nog behöva ha hjälp av dig istället.
Nej, jag kom så här för ett tag sedan. Och han sa, ändrar du någonting varje vecka? För det känns som att varenda gång vi kommer hit så är det någonting nytt. Och så illa är det nog inte. Men jag säljer och köper mycket. Köper mycket begagnat. Och nu när jag har mina egna tyger så klär jag om möbler. Men jag älskar återbruk. Älskar, älskar.
Men är du även bra på att sälja av dig? För jag tycker att det är lätt att köpa på sig, men det är svårare att sälja av sig.
Nej, jag är bra. Det funkar.
Ja.
Ja, blocket.
Mm. Jag har ju fått, vi sitter ju här hemma i ditt hem, eller ert hem och spelar in, och jag har ju fått se, jag blev väldigt avundsjuk, du har köpt en soffa precis,
ja.
Jättefin.
Ja.
Är allt Locket. Det vi ser nu, är det mycket så?
Vet du, alltså nästan allt är faktiskt begagnat. Mm. Bordet, stolarna, ja. Lampor, det förstår jag inte varför man köper nytt. Det finns så mycket fantastiska gamla lampor. Och så lämnar du in dem hos en elektriker och så drar de ny el och så är du klar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi måste prata om en annan sak. För att under flera år så bodde ju du i New York.
Mm.
Och jobbade där och träffade din man där. Är det någonting som du har haft nytta av i ditt företagande, tycker du?
Nej, det kan jag väl inte säga att jag har så. Jag jobbade ju då som grafisk formgivare. Det gjorde jag i 10 år innan jag började med mönster. Och pluggade på Bergs grafisk design. Så då frilansade jag och som grafisk designer där. I ett kollektiv med formgivare. Så jag tror, det som jag kanske haft nytta av där är. När jag kom dit utan visum, utan jobb. Så var det bara att börja gå runt och leta jobb och knacka dörr. Så du får inte vara rädd. Och där uppmuntrar de ju det. Så jag tror att. Det sociala och öppna och oräddheten som du får av att bo i en stad som New York. Det är klart att jag har glädje av det om du ska starta upp eget sen. Ja, det tror jag.
Mm. Ja, det var inga sådana amerikanska stilikoner som du fick upp ögonen för då?
Nej. Men då var jag så inne på min grafiska design. Liksom, så att då började jag för sig köpa mattor där. Det var där jag fick, där finns det ju hur mycket såna här indiska mattor som helst. Mm-hmm. Så kallade duris som det heter. Men nej, inte så mycket design då.
Det kom sen.
Det kom sen.
När du kom tillbaks.
Ja, och framförallt de senaste åren. Alltså inredning har jag alltid varit väldigt intresserad av. Jag kommer ihåg när vi på hemkunskapen i högstadiet så fick man ju en sån här uppgift att man skulle inreda en lägenhet. På en budget som jag tror var 10 000 kronor.
Vilken rolig hemkunskap ni hade.
Ja, hade inte ni den?
Nej, nej, nej.
Tyvärr. Den var jätterolig. Jag satt och klippte. Man satt liksom och klippte i IKEA-kataloger och sånt. Och så budgeten var 10 000 kronor och det skulle utrusta ett kök och allt. Den uppgiften tyckte jag var sjukt kul. Och sen har jag alltid ändrat mycket hemma i mitt rum. Mitt barndomshem. Mycket Laura Ashley och sådana där blommiga tyger och sånt.
Laura Ashley, vet du att den tanken, jag tänkte på Laura Ashley häromdagen och tänkte på dig.
Gjorde du?
Ja. Jag hade ett sånt 80, jag tror jag fick köpte ett sånt kuddfodral typ på slutet av 80-talet.
Ja.
För dyra pengar.
Har du kvar det?
Ja.
Nej.
Jo, det här är farligt. Och det är ju någonting liksom, någonting som, det är någonting med dig och Laura Ashley ändå.
Nej men, engelsmännen gillar ju det jag gör, har jag märkt. Och jag ska säga att de flesta förfrågningar jag får är från engelska inredare och många danskar. Otippat nog, det trodde jag faktiskt inte.
Men danskarna har ju en bland lite mera mönstermix och...
Ja, de är lite modigare med färg.
Mm.
Helt klart. Så mycket engelsmän och amerikanare och australiensare.
Men hur är det? Det är ju... helt otroligt egentligen mitt under den här pandemin att du säljer redan innan du ens har lanserat faktiskt, ja, webbshoppen,
ja.
Så har du så stort intresse från hela världen, Australien, ja, som du sa, England, Danmark. Känns inte det helt
surrealistiskt?
Overkligt, ja.
Jo, verkligen. Jag får nypa mig i armen och så säger alla: åh, det går så bra för dig. Och så säger jag, ja, men det ska hålla i längden också. Så vi får bara hålla tummarna. Nej, men ja, det har ju varit helt otroligt. Så jag personligen, alltså ur ett businessperspektiv, så har inte jag märkt av några negativa effekter av corona. Det har jag inte. Och det har säkert med att göra att folk är hemma jättemycket. Och att hemmet blir ännu viktigare. Även i länder som normalt sett inte, där de inte spenderar så mycket tid hemma. Om du jämför då med New York där vi bodde. Du är inte hemma så mycket där. Du bor ganska trångt. Det är inte så noga hur du bor. För du är ute och äter hela tiden. Och hänger på stan. Svenskar är nog mera hemmakatter. Jag är superhemmakatt. Alltid varit. Men det måste ju ha med det att göra, känner jag. Att intresset för inredning och textil har... håller sig starkt även i en pandemi.
Har det varit tanken från början att du ska... att, är det ett internationellt varumärke du vill skapa? Är det liksom utgångspunkten från början?
Ja.
Mm.
Jag skulle säga att... jag skulle nog säga att intresset här hemma är större än vad jag trodde. Jag har hela tiden haft som liksom affärsplan att jag ska rikta mig mot utländska inredare. Och att det skulle vara mer av en B2B business. Men... det har ju visat sig att det är väldigt många privatpersoner som också är intresserade. Så det är en utveckling som jag inte såg framför mig. Och väldigt många svenskar. Så det är någonting som jag absolut inte hade förutsett och inte hade planerat. Så där har jag fått tänka om lite. Och därmed blir den här webbshoppen som jag ska lansera snart så pass... den blir ju viktig.
Mm. När det gäller... Din kollektion, du är ju inriktad på textiler nu, och tapeter och mattor. Är det någonting mer du känner att ja, men det här, de här materialen vill jag också ta in? Det här, eller kategorierna, liksom möbler eller?
Nej, inte möbler. Det finns så mycket fantastiska formgivare som gör det 100 gånger bättre än vad jag någonsin skulle göra. Plus att jag tycker att det finns så mycket bra design, gammal design som vi precis pratade om. Jag sitter och tittar här på våra Bruno Mattsson-fotöljer som jag älskar. Och det är nog den skönaste fotöljen jag har suttit i. Så de letar jag efter på auktionssajter löpande för att jag...
Du vill ha fler?
Jag vill ha fler och jag vill kunna kanske klä om dem och sy. Eller sälja vidare. Sy ska jag absolut inte göra. Det kan jag faktiskt inte. Men jag eftersom jag tycker så mycket om textilier så är jag lite inne på att man kanske ska köpa in mattor från andra länder där fokus är då på hantverk, deras traditionella hantverk. Så jag sitter nu och snackar med en tjej i Marocko om att köpa in lite coola 70-tals, 80-tals mattor. Och se om jag liksom har då en slags limited edition i mitt showroom och på webbshoppen. Så det skulle i så fall vara handplockade föremål som jag själv älskar.
Mm.
Men inte i någon större skala.
Hur ser drömscenariet ut om 5 år? Var är du då?
Om 5 år jobbar jag fortfarande med det här. På en större skala. Jag kanske har anställt någon. Men jag vill ändå växa. Det får inte... Jag måste växa, jag vill inte växa för fort och få växtverk, för att det viktigaste är ju fortfarande fabrikerna, att människorna där mår bra, att de trivs på sitt jobb, att vi kan hålla den liksom sustainability-tråden. Men jag skulle vilja, drömscenariot är väl att fabrikerna då, Frösö och Ulricehamn, har växt ännu mer. Att jag kan uppmuntra till svenskt hantverk och att fler designers lägger sin produktion hos dem. Så att de anställer och växer. Det skulle jag tycka var fantastiskt. För det nya unga craftsmen får man säga på engelska. Jag vet inte vad det svenska ordet är. Färgmästare och tryckmästare. De växer ju inte på träd. Så det är väl ett drömscenario att med min produktion och med mitt företag, att jag kan uppmuntra till fler företag som lägger sin produktion där.
De här produkterna nu, så, de hamnar ju i ett så kallat premiumsegment som du kallar det. Och jag vet att du har ju tänkt en hel del kring just det här med prissättning. Hur tänker du kring det?
Nej, men de hamnar ju i det segmentet på grund av hur de produceras. Jag screentrycker tygerna. Och varje färg är en ram. Så har jag ett mönster som det här då med 3 färger. Så det är 3 ramar. Och varje ram kostar 7-8 tusen kronor. Bara att göra den. Och sen så kostar det såklart varje gång vi trycker löpmeter. Men alla, liksom råvaran, grundvaran är dyr. Och sen produceras det i Sverige. Och då kostar det mer också. Så att för mig, jag tar inga... ockerpriser. Jag har en ganska enkel affärsmodell vad det gäller prissättning. Men jag måste informera om produktionen och hantverket för att få slutkonsument att förstå varför det kostar så här mycket.
Mm.
Och det är inte för alla. Jag förstår att en student som är 22 år gammal inte har råd att köpa en kudde för 1700 kronor. Men de som har råd och har ett intresse för svenskt hantverk och kvalitet tycker ju att det är roligt om de vet mer om var det kommer ifrån.
Mm. Och att det också finns en långsiktighet i det.
Ja, absolut.
Och man kanske också tar lite mer, man är lite mer rädd om det.
Ja, jag hoppas det. Mm. Verkligen. Men jag vet att jag hade en kollega kan man säga, men en tjej som gör samma sak som jag i ett annat land. Och hon sa, du delar mer av fabrikerna på Instagram. Ska du verkligen göra det? Är du inte rädd att någon ska komma och sno din producent? Men då kände jag ju att det är tvärtom. Jag vill ju att fler, som jag precis sa, ska lägga sin produktion där. Jag är superstolt över att jobba med Frösö Hantverk och Ulricehamns HP-fabrik. Och de 2 fabrikerna som gör kuddarna. Får jag berätta om dem?
Mm.
Mm. Det är 2 fabriker. Så att den ena heter XV Production i Borås. Som är ett ungt företag, superduktiga. De gör mycket till modeindustrin, men de gör även mina kuddar här. Och de har liksom bra maskiner och helt grymt gäng som jobbar där. Och de andra kuddarna med passpoal runt sys upp hos Jallatrappan i Rosengård. Och det är ett företag, det är ett integrationsprojekt. Så de jobbar för att få in invandrarkvinnor, eller få ut invandrarkvinnor på arbetsmarknaden. Och det är ju någonting, du frågade vad jag vill vara om 5 år. Det är någonting som jag hoppas kunna... Jag skulle vilja att det var en större del av mitt företag.
Mm.
Att få in fler kvinnor i min produktion. Kvinnor som behöver hjälp att få komma ut på arbetsmarknaden. För det tycker jag är så coolt.
Vi måste prata om en annan sak. Därför att det här, när vi sitter, jag är omgiven av dessa mönster nu. Mm. Vi har alla tapeterna, vi har alla färgprover. Vi ska ta några bilder sen så att ni får se hur det ser ut där vi sitter nu. Men att mönstermixa färger och mönster, det är ju inte så lätt som Nej. Det ser ut, tycker jag.
Mm.
Jag sitter själv och ska göra ordning, vi håller på och ska göra ordning i vår ena dotters rum. Och då märker man att, ja men det är ju bliv, hur ska man tänka här? Och jag vet att många, många av er som lyssnar också tänker så. Och kan du inte bara ta oss med hur du har tänkt när du har gjort de här kollektionerna? Ska man kunna mixa alltihopa? Eller hur tänker du?
Ja, det ska man. Alltså för ett år sedan så höll jag på med just att ta fram alla färger för kollektionen. Vi skulle provtrycka då uppe hos Frösö. Jag vet inte om du minns november förra året. Det var liksom svart. Jag tror att vi hade 3 soltimmar på hela november.
Just det, var
det var helt fruktansvärt. Och det var ju snudd på omöjligt att jobba med färgerna då. För att det var aldrig liksom dagsljus. Men ja, tanken är att du ska kunna mixa nästan hela kollektionen, vilket jag ju gör här om du tittar och ser allting. Så jag jobbar med en färgskala, så har jag till exempel de här 3 röda nyanserna som jag har i Marianne här. Det är ju samma 3 som jag har i Sofia-mönstret här borta. Så det är klart att jag har ingen spretig palett. Men det mesta funkar att mixa ändå. Jag vet att det är många som inte tror det. Men jag hade en kund inne i mitt showroom häromdagen som sa, jag fattar inte hur du gör när du blandar. Men det är som Josef Frank sa ju alltid det. Om du bara har saker hemma som du tycker om så funkar det. Och jag håller ju faktiskt med. Tycker att det mesta funkar att blanda.
Ja,
Är man osäker så skulle jag säga, håll dig till en palett. Blanda geometriska mönster med kanske mer blommor och blad. Börja där. Börja med blått och grönt.
Eller? Undvik grått betonggolv och vita väggar.
Ja, undvik det. Undvik det starkt.
Vi måste också prata om namnen på dina tyger. För att de heter ju, eller mönster, de heter ju bland annat Judith och Marianne.
Mm.
Och det var ju väverskor som arbetade hos Märta Moas Fjetterström.
Ja.
Som också fortfarande finns kvar. Inte personligen, men firman
i Båsta.
Ja. Mm. Men är hon din stora inspirationskälla?
Ja, jättestor inspirationskälla. Och den här mattan som vi nu sitter på, höll jag på att säga, heter ju Marianne. Och den är ju inspirerad av Marianne Richter, som var en av väverskorna. Den mönsterprakten och den dels den sociala biten, det var ju bara kvinnor som vävde hos henne på den tiden, var ju ganska unikt. Eller väldigt unikt. De flesta kvinnorna jobbade inte och var hemma. Men att se hennes akvarellmålningar av, alltså hennes skisser på alla dessa mattor som hon har gjort, jag blir gråtfärdig när jag tittar på det, för det är så vackert. Och det är så extremt skickligt med dessa geometriska mönster. Det hade jag definitivt inte fixat. Så det är en stor inspirationskälla. Det är väl värt ett besök i Båsta. Jag vet inte, såg du utställningen på slottet?
Ja,
ja,
jag var tyvärr där när det var överfullt med pensionärsbussar. Så att jag fick liksom slå mig fram. Det här var innan coronan.
Nej, jag var faktiskt där när det var nästan tomt. Jag var där med min mamma. Det var ju bland det bästa jag har upplevt. Att få gå runt och läsa allting och läsa om hennes barndom och hur hon kom dit.
Jag kan se det framför mig, att du var nästan som ett barn på julafton då.
Ja, jag tror att jag hade ont i kinderna efteråt, för att jag liksom gick runt och log. Men det är såklart att hon är en jättestor inspirationskälla. Och väldigt många, mycket inspiration från alltså gamla textilier. 50-tals textilier. Mycket inspiration hittar jag på museum. Alltså etnisk keramik, alltså du vet, keramik från Mexiko och The Metropolitan i New York är ju bara guldgruva för de som är mönsterintresserade. Så ja, men sen så hittar jag, så det är mycket svensk inspiration. Karin och Carl Larsson och liksom gamla slott och gå och titta på muralmålningar och gamla tapeter som finns där. Det är inte svårt att bli inspirerad. Jag har många skisser kvar som jag vill göra tyger och tapeter av.
Vad spännande. Ja. Det ser vi ser verkligen fram emot det. I det här programmet får man önska någon gäst som man vill lyssna på eventuellt framöver. Är det någon sådär som du tycker att, nej, jag vet inte.
Jo, men...
Du har ju lyssnat på ett antal avsnitt av podden också. Man kan önska någon gäst som har varit innan.
Jag vill lyssna på det. Att det första jag lyssnade på, det är faktiskt ganska coolt, det var Nirvan Richter.
Ja. Ah.
Mm. Och jag tyckte han var helt fantastisk att lyssna på. Och hur hans tanke redan då, för så länge sen, med återbruk och allting. Men jag måste nog vara lite ego här. Och säga att jag skulle gärna vilja höra antingen Anna och Thomas på Ulricehamns tapetfabrik. Eller Johan och Tina uppe på Frösö Handtryck.
Ja.
Jag skulle väldigt gärna vilja att de fick tillfälle att prata om sina livsprojekt som det här ändå är. Och deras tankar kring framtiden och hur de ska hålla svenska hantverket vid liv. Det skulle jag önska.
Jättebra tips.
Mm.
Och om man vill hitta dig på sociala medier eller webbplats, hur hittar man dig då?
Då hittar du mig på Instagram, på Katty Nordström Textiles i ett ord, eller på hemsidan kattynordström.com. Det finns en gammal hemsida, det kommer ju som sagt en ny. Men Instagram, där är jag.
Där är du.
Där är jag.
Nu måste jag ta lite kort så att vi får visa upp ni som lyssnar så att ni får se det här.
Ja.
Tack snälla Katty.
Tack själv.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.